att sova är ju liksom någonting, om man tänker liksom evolutionärt, ganska farligt. Och de då kanske söker då, vaknar upp många gånger på natten, inte bara för att äta men kanske också för att se, okej, är de liksom närheten, är jag fortfarande trygg, kan jag fortfarande somna om.
Hej, den är du ju. Välkommen in till mig. Nu har ju du satt på podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd. I den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap. Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans. Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst. Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Hej kära lyssnare och välkommen till dagens förlösande samtal. Idag har jag en helt fantastiskt spännande gäst på lager till er. Jag och säkert väldigt många med mig är jättefascinerade av det här med sömn och drömmar. Och alla ni som är småbarnsföräldrar eller som har nyblivna föräldrar eller också för er som är gravida vet ju hur mycket sömn påverkas av hormoner och av stora förändringar av livet och inte minst av att ha en liten bebis eller ett litet barn boende hos sig. Och en del har ju större bekymmer med sömnen än andra. En del bebisar och barn har större bekymmer med sömnen under längre tid, under liksom flera år, än vad andra har. Men jag tror att de allra flesta småbarnsföräldrarna är väldigt överens om att så här, det här med sömn är en stor grej. Och är det inte så att barnen sover dåligt eller lite eller vaknar så är det ju ofta att vi vuxna gör det. Och det kan man göra även utan att ha småbarn, av olika skäl. Stressiga perioder och hormoner bland annat. Och som vi ska få höra här i programmet så spelar det jättemycket in liksom, hur man lever sitt liv i stort. Så att jag har bjudit in Frida som är sömnforskare och har en PhD i det. Hon har forskat vid Uppsala universitet och har forskat på sömn. Och minne hos unga vuxna. Frida får rätta mig här om jag har fel. När jag lyssnar igenom det här programmet så inser jag att vi kanske inte har kommit fram till sig jättemycket. Men några matnyttiga tips får man. Och saken är ju den att Frida har ju så jättemycket jättespännande kunskap. Så att det är väldigt svårt att liksom koka ner det till ett så späckat tipsprogram på en timme. Utan så här, på en timme så får man ut typ en miljontedel av det Frida kan. Men jag tyckte att det varit ett trevligt och intressant samtal. Jag fick mig flera stycken aha-moments och jag tror att ni också kommer få det. Välkomna att lyssna på dagens jättespännande program om sömn och sömnbrist också. Mycket. Varsågoda. Välkommen Frida.
Tack.
Du är här idag för att vi ska prata om sömn. Och du är sömnforskare, heter du så?
Ja, exakt. Jag disputerade i juni vid Uppsala universitet. Och min forskning handlade mycket om sömn och minne.
Jättespännande.
Men jag tycker sömn är ett så intressant ämne så att jag tycker det är kul att få tänka väldigt brett också. För det finns otroligt mycket som är intressant och som berör oss alla på så olika sätt.
Ja, du skriver en hel del på sociala medier och du syns en hel del i medier, olika program och liksom expert tycker och pratar och sådär. Hur kommer det sig att du tycker att det är så viktigt med att sprida kunskapen om sömn? Att det är en folkbildning egentligen?
Jo, men dels för att det finns inte så mycket kunskap i samhället om sömn. Eller man kan såklart hitta om man verkligen söker efter. Men om jag bara tänker på liksom min resa så det var ju först i liksom en föreläsning under min universitetsstudier som jag kom i kontakt med sömn på liksom, kunskapsnivå. Och jag tänker att det är någonting som verkligen berör alla i samhället. Och det är så många som lever med sömnproblem och upplever att de inte är nöjda med sin sömn. Så därför tycker jag att det är viktigt att sprida kunskap om sömn, hur den funkar, vad som påverkar hur vi sover, vad som händer när vi inte sover och lite så. För jag tycker att det verkligen ser ett stort behov av det.
Mm. Ja, men verkligen.
Och så hoppas man ju såklart att man kan göra skillnad för någon och kanske kunna göra att någon mår lite bättre.
Mm. Vad var det du pluggade då när du kom?
Biomedicin i min bakgrund.
Okej. Okay. Det känns som att biomedicin är ganska brett.
Ja.
Alltså det är ungefär här, som man kan snäva in sig då på till exempel sömn eller...
Alltså det är ungefär som läkarprogrammet, fast det är inte inriktat mot att ha patienter utan mer kanske forskning och kliniska prövningar och så. Så det är ganska brett. Men sen så, jag kände väl hela tiden att jag vill forska.
Mm.
Men det var väldigt viktigt för mig att hitta ett ämne som jag brinner för.
Mm.
Så jag gjorde ganska många olika forskningsprojekt, olika exjobb och forskarskola och sådär. Och det var jättespännande och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Men när jag hittade sömn, då kändes det verkligen rätt.
Mm. Har du själv haft svårigheter med sömn?
Det kan man väl kanske säga. När jag var liten så hade jag jättemycket mardrömmar.
Mm.
Och det har absolut färgat mitt intresse för sömn. För det blev någon slags skräckblandad förtjusning. Jag funderade jättemycket på drömmar och vad det liksom kommer ifrån och vad det betyder och så vidare. Och jag kunde styra mina drömmar ibland och sådär. Och det har jag absolut funderat väldigt mycket på. Och sen när jag faktiskt fick reda på att det faktiskt finns forskning kring sömn, då kände jag så här, wow, det här var ju jättehäftigt, det måste jag ju veta mer om.
Mm.
Jo, och mardrömmar är ju jättevanligt hos barn, väldigt vanligt. Och sen när man växer och blir lite äldre så minskar risken för mardrömmar. Men om man till exempel har en stressig period i livet eller händer mycket saker, eller man kanske har ångest eller depression, så ökar också risken för mardrömmar.
Men vad tänker man sig att det är vanligare hos barn? Är det för att det är så mycket intryck och man liksom inte vet vad man ska förvänta sig av världen? Eller?
Jättebra fråga. Ja, och jag tror inte att vi har något sådär jättetydligt svar på det. Men barn sover ju mer. Mm. Sömnen ser lite annorlunda ut.
Mm.
Och mardrömmar sker ofta under REM-sömnen. Och jag kan tänka mig att det har någonting med sömnsammansättningen att göra.
Mm, okay.
Om man till exempel också tittar på så här sömngång eller nattskräck och sådana saker och pratar i sömnen, det är också vanligare hos barn.
Mm.
Och det tror man har att göra med att man har mer djupsömn när man är barn.
Mm.
Och de här sakerna händer under djupsömnen.
Just det.
Och att det är någonting där som då slår lite fel och så uppstår de här olika fenomenen. Där.
Mm, just det.
Men då kan man också tänka på, för det finns ju saker som gör att man får mer eller mindre djupsömn.
Mm.
Alltså om man till exempel har sovit för lite natten innan, då sover man ofta i kapp när man sover, att man får lite djupare sömn.
Mm.
Och då kan ju det öka risken för att man får då sömngång eller pratar i sömnen eller får nattskräck då.
Så sömngång och nattskräck är djupsömn?
Ja.
Vad är nattskräck för någonting?
Ja, nattskräck.
Och hur ser det ut?
Ja, precis. Så det kan ju vara att barnet vaknar då efter att ha sovit en stund på kvällen och är i skräck kan man säga, eller agerar som att den är i skräck och kanske skriker och otröstlig, man får inte kontakt med barnet och man kan liksom inte trösta. Och sen ofta kommer barnet inte ihåg det på morgonen efter.
Är de vakna? När det här händer?
Jag har förstått det som att man inte riktigt är det.
Mm.
Och att det sker ju ofta då kanske i djupsömnen eller när man går från djupsömn till något annat sömnstadie, så har jag förstått det som. Och att man liksom, som förälder måste ju det kännas väldigt, man kan liksom inte göra någonting. Så man känner sig kanske lite så handlingsförlamad och så ser det ju väldigt läskigt ut och man är ju rädd för att barnet ska liksom känna läskiga känslor och sådär. Så man vill ju spontant trösta, så går det liksom inte att nå fram. Så det kan jag förstå att det känns väldigt jobbigt och läskigt att se det, speciellt om man inte vet vad det är för någonting.
Precis.
Men som sagt, barnet ofta inte kommer ihåg det dagen efter. Men när man sen blir äldre så brukar det i de allra flesta fallen försvinna.
Mm.
Och om jag minns rätt så finns det någon liksom tanke att man kanske kan väcka barnet lite innan man förväntar sig att det kommer och då på något sätt förebygga att det händer. Mm. För ofta om man har ett barn med nattskräck så vet man kanske ungefär när det brukar inträffa. Så det är säkerligen liksom en viss del i sömncykeln. För vi brukar ju säga att man har som sömncykler som då består av lite djupsömn och så kanske lite remsömn och så börjar det om liksom, kan man säga.
Just det.
Och då att man kan föregå det och kanske väcka till barnet lite innan och sen så blir det att det händer. Men också då se till att barnet har sovit ordentligt nätterna innan så att det inte har uppbyggt eller trötthet.
Är det så att man inte drömmer i när man befinner sig i djupsömn?
Man kan faktiskt drömma under alla sömnstadier.
Ja, man kan det.
Men oftast, det vanligare är REM-sömnen som är då mer slutet på natten.
Mm.
Och det är väldigt intressant om man tänker på hur hjärnan liksom är aktiv under de olika sömnstadierna. Så om man tänker vakenhet, då har man ju liksom mycket aktivitet i hjärnan. För man har mycket intryck som man ska ta in, som då hjärnan ska processa på olika sätt. Och sen så ska man då bestämma om man ska göra någon slags output. Alltså till exempel lyfta höger arm eller vad det kan vara.
Mm.
Under djupsömnen istället så har vi väldigt lågt blodflöde till hjärnan och låg aktivitet. Och sen REM-sömnen istället, då har man hög aktivitet, nästan som vid vakenhet.
Mm.
Fast inte så mycket de här frontala delarna där man tänker sig att resonera och logik och sånt där främst sitter.
Mm.
Men mycket aktivitet, känslocenter och minne och sånt där. Men en jätteviktig skillnad mellan REM-sömn och vakenhet är att man är paralyserad under REM-sömnen.
Mm.
Så man kan inte röra skelettmuskulaturen.
Just det. För det kan man ju vakna ibland kanske och känna att så här, shit, första sekunden så här, att jag kan inte röra mig riktigt.
Precis.
Det är ju ett väldigt smart system av kroppen för att annars kanske det skulle bli ett väldigt viftande när man är mitt uppe i en aktiv dröm. Så där.
Precis, och det finns ju sjukdomar där man har fel på just det här systemet.
Mm.
Och då liksom agerar man ju ut drömmarna.
Mm.
Så då kan man behöva till exempel sätta lås på fönster och på
dörrar. Ja, men det har jag hört. Alexander Pärleros i Framgångspodden pratade om att han hade, jag tror i och för sig att det var, om jag minns rätt, så här stressig period i hans liv.
Mm.
Men när han faktiskt drömde och liksom gick ut på balkongen och typ var nära att hoppa liksom och tyckte att det var jätteotäck upplevelse och sen hände det igen.
Mm.
Ja, och då har man lite fel på det. Systemet,
ja,
alltså.
Precis. Mm. Så det kan ju vara då att man möblerar om eller ja, massa konstiga saker. Men vanligtvis då så är det paralyserat. Men att vissa faser under REM-sömnen så har man snabba ögonrörelser. Och det är därifrån namnet på REM-sömnen kommer också. Rapid eye movements.
Mm.
Och också att man har ryckningar i skelettmuskulaturen.
Mm.
Och det är ganska häftigt. För om man har sett en katt eller en hund eller en bebis eller något sova någon gång och så ser man att de börjar rycka i ansiktet eller morrhåren och det kan se jättekonstigt ut men det är ofta att man är REM-sömn då.
Mm-hmm.
Man vet inte exakt varför man har de här muskelryckningarna men man tror att det kan ha att göra med till exempel att man ska känna av musklernas status och muskelinlärning och så vidare.
Mm, just det.
Så,
Det är jättespännande med sömn.
Ja,
men finns det någon motsvarighet till den här med att man, för det finns väl, vad heter det? Heter det sömndrömparalys? När man är paralyserad fast man egentligen inte kanske borde vara det.
Mm, precis.
Att det är tvärtom liksom.
Så, ja, det är ju tvärtom då att man fortfarande har den här paralyseringen.
Mm.
Och man är ju i princip i mellanstadiet mellan REM-sömn och vakenhet.
Mm.
Men man kan inte röra sig. Man kan känna tryck på bröstet som att det är någon som sitter där. Man kanske kan röra ögonen men inte kanske skrika på hjälp till exempel. Om man ser sitt rum, man kanske känner en väldigt stark negativ liksom, kraft i rummet. Ja, och det här kan såklart vara jätteläskigt. Jag har upplevt det själv, men det är väldigt vanligt att man har någon
kompis som har gjort det.
Och det kan ju såklart vara bidragande faktor till vissa fenomen som jag sett i historien med aliens och häxor. Och...
Ja, jag tänker det.
Mm.
Ja.
Det är svårförklarligt,
ja, det är verkligen.
Precis. Och kan säkert upplevas väldigt, väldigt läskigt.
Mm. Ja, gud vad spännande.
Mm.
Är det så att man kan ha en sömnskuld på något sätt? på sitt konto. För det, just när vi pratar om barn och så, så kunde jag ju märka det en del liksom på just mina lyssnare också, som när man har småbarn och sen så kanske de inte sover middag. Och sen så tänker man så här, men då kommer de ju sova sjukt bra ikväll eller natt, och så gör de inte det, utan då är de liksom övertrötta på något sätt och har missat hela sömntåget, vilket kan fortgå i liksom nästan en sån här rubbning som kan kännas som att hålla på i ett par dagar innan de äntligen slocknar och liksom kommer i rätt fas igen.
Ja, det där är en jättebra fråga, och jag har försökt liksom klura ut lite var det där kan komma sig ifrån, och jag vet inte exakt. För det tror jag att vi alla vet, att om man inte går och lägger sig riktigt i tid, så är det lätt att man hamnar i övertröttheten, och då är det jättesvårt att sova eller kommer ner i varv. Och jag har väl lite olika teorier kring varför det kan vara så, men inget som jag lyckas hitta någon belägg för. Men jag tänker mig kanske att dels så kan det bli så att i en situation där du inte sover, så kan ju det vara ett tecken på att det här är en stressfylld situation där du behöver ha lite mer stresspåslag. Och mer stresspåslag gör ju att du har svårare att sova. För att då främjar det att du ska vara alert på omgivningen.
Liksom.
Så det kan ju vara en förklaring, att då har man sagt till kroppen att nej, nu är det inte så, och nu är det dags att ha koll på omgivningen. Men sen det andra handlar väl lite om hur funktionen av sömn. Och jag tänker väl lite att när vi vaknar så kanske, för vi har ju liksom kopplingar mellan celler i hjärnan, som då är olika starka eller svaga beroende på hur mycket de har använts och så vidare. Och jag tänker mig att de här förstärks under dagen, för att vi gör mycket saker, vi upplever mycket saker, och sen när vi sover så liksom rensar man bort lite och tar fram det viktigaste och behåller det viktigaste. Men om du då har förstärkt allting under dagen, så blir det ju som att du har en överaktivitet i hjärnan. Och att det då skulle göra, eller jag upplever i alla fall, att man blir väldigt lätt distraherad när man är trött. Det är svårt att fokusera på det man faktiskt ska göra. Och det ser ju på min dotter också, när hon är trött eller övertrött, då måste jag verkligen vara där och styra och hjälpa henne att göra det som ska göras. Och när hon är övertrött tar det enormt lång tid att komma i säng.
Just det.
Jämfört med om vi lyckas hålla rutinerna. Liksom.
Just det.
Men just det här med att hjärnan då skulle vara överaktiv, det har jag liksom inte något belägg för, utan det är bara hur jag tänker att det skulle kunna funka. Men också såklart rutiner. Har man bra rutiner, då är ju kroppen van att göra saker på ett visst sätt och en viss ordning, då är kroppen förberedd för det. Och sen då om det blir på ett annat sätt, och kanske, ja, den slår på något annat system, eller inte vet jag.
Men har du uppfattningen att man kan sova igen tid? Att så här, ja, men som jag säger, sömnskuld, liksom. Att man kan sova tillbaka eller sova igen? Liksom.
Till viss del, det tror jag nog. Det beror ju på säkert hur länge man har byggt upp en sömnbrist. Och också hur mycket, alltså. Ja, det har nog att göra med hur länge man har byggt upp en sömnbrist, och då såklart hur länge man behöver för att sova ikapp den. Men det är ju inte så att om du har varit vaken, missat 8 timmars sömn, att du sover sen 16 timmar nästa natt.
Nej, just det.
Så funkar det liksom inte. Men du kanske, när du väl sover nästa natt, då kanske du sover lite längre, och du kanske har lite mera djupsömn och kanske lite mer kvalitet på djupsömnen, eller de sömnstadier som behöver kompensera kanske gör det då och sådär.
Just det.
Så att det är ju inte riktigt så att man sover igen så här, 1-1 liksom.
Nej, just det.
Missat 8 timmar och sover 8 timmar igen.
Precis.
Men jag tror ju absolut att man kan, för vi har ju alltid variationer i livet i hur man känner, vilken stress man har och vad som ska göras och så vidare. Och har man en kortare period där man kanske inte kan sova så mycket för att man har mycket som ska göras eller mycket stress, eller man kanske har påfrestningar just då. Sen när man är klar med det, om man har möjlighet att sova i kapp och återhämta det här som man har varit med om, då tror jag att man kan hantera det ganska bra. Och man ska komma ihåg att några enstaka nätter med sämre sömn, det upplever vi ju alla, och det kan kroppen kompensera. Liksom. Men det svåra blir ju om det blir en uppbyggd sömnbrist under en lång tid som man aldrig riktigt får sova ikapp.
Just det.
Man kanske försöker sova ikapp lite på helgen, men sen så börjar det igen nästa vecka och sådär.
Mm. Vad händer med hjärnan då? Mm. När man har sömnbrist?
Ja, alltså man får ju sämre uppmärksamhet.
Mm.
Även fast man kanske inte alltid känner sig så trött, så kan fortfarande uppmärksamheten vara påverkad. Och det ska man ju komma ihåg om man ska köra bil till exempel.
Mm.
Att man kanske presterar sämre än vad man tror att man gör.
Mm.
Och kanske till och med har lite mikrosömn, alltså att vissa delar av hjärnan somnar till mitt under körningen. Mm. Och då kanske man missar viktiga sekunder i trafiken.
Ja, alltså jag har sett någon forskning eller någon läst någonstans att man kan jämföra det med att vara onykter när man är riktigt trött.
Ja.
Vilket gör ju att det blir ännu mer så här galet när jag ser på mina i sjukhusmiljö läkare som jobbar helt galna konstiga jourer och jobbar fler timmar natt och jour och så här, och mycket mer under större stress och större ansvar än vad till exempel sjuksyster eller barnmorskor eller undersköterska gör. Och så ska de liksom fatta beslut typ i slutet av en 15 timmars jour som är avgörande för en människas liv. Känns ju jättekonstigt då om man skulle säga att istället står en rätt småfull person där och ska fatta samma beslut liksom.
Ja.
Ja.
Jo, alltså det ska man ju inte underskatta. Jag brukar ju verkligen försöka tänka på att om man är trött, då försöker jag inte köra bil om jag inte måste. Ja, för att verkligen vara medveten om att jag kanske inte uppskattar min funktion lika som
precis. Ja. Finns det några hälsoeffekter av sömnbrist som man vet?
Alltså det, om man säger så här, man rekommenderar till vuxna personer att sova ungefär 7-8 timmar.
Mm.
Och sover man mer så kan, är det kopplat till hälsoeffekter, och sover man mindre så är det samma sak där. Men sen så finns det också ett spann med tid som, alltså en sömntid som kan vara okej för den individen, för det finns individuella skillnader.
Just det.
Så jag tror man brukar säga 8-9 timmar kan också vara okej, eller också 6-7 timmar kan också vara okej. Mm. Så det finns individuella skillnader. För det är svårt att mäta sömnbehov. Mm. Och sen vet vi inte om, för som sagt det finns en koppling med för lång sömn och vissa hälsoeffekter som till exempel demenssjukdomar och så. Men man vet inte om det är för att man sover för mycket som är det skadliga, eller om det är så att i begynnelsen av sjukdomen så är det en effekt att man sover mer. Det kom ut en ganska ny studie som visade på att det kan vara snarare så att i början på sjukdomen så är den första symptomen att man sover mer.
Mm.
Man har svårt att upprätthålla vakenhet.
Mm.
Så vi vet inte riktigt vad som är hönan och ägget där. Det kan ju vara så att man har en underliggande sjukdom som man inte vet om som gör att man sover mer. Eller att man är deprimerad eller vad det kan vara.
Just det.
Men också då för kort sömn har man ju sett att det kan få hälsoeffekter.
Mm.
Men som sagt, sömnbehovet kan vara olika hos olika personer och också variera över livet. När man är yngre så har man ju ofta ett större sömnbehov. När man är barn till exempel behöver man sova jättemycket. Och äldre sover ofta kortare.
Mm.
Och så får man barn så sover man ju också kortare en period. Och det vet jag att man sover mindre när man får barn.
Ja, men för det tänkte jag på direkt. Mm. Då, jag ska faktiskt ha ett sånt avsnitt som jag utlovat för länge sedan. Mm. Som inte har kommit än. Men så här, the crazy stuff we do när vi ammande mammor. Och då får vi alltid höra det här med amningshjärna.
Mm.
Att det är liksom mycket hormoner som spelar in. Man kan känna redan under graviditeten att man har det här hormonpåslaget som gör, vad jag har förstått det som i alla fall, att det ska vara hormoner som gör att man fokuserar egentligen på barnet och stänger ut allting annat, vilket gör att man kan göra helt tokiga grejer. Tror jag att de flesta som har ammat vet. Och jag vet någon som var med i en mammagrupp som sa så här, jag tycker jättemycket om min hjärna. Och den är en stor del av min personlighet och framförallt mitt jobb och min karriär. Jag behöver verkligen ha en hjärna som är liksom klar och med. Och jag lider verkligen av att vara så här dum i huvudet. Liksom. När ska det bli bättre? Men då kan man ju tänka sig att kanske att det inte bara är hormoner heller, utan att det också kanske är den här konstanta sömnbristen som spelar in också. Och just när det gäller minne då, som du också har forskat på, att så här, man kanske inte är helt klar.
Nej, absolut. Och en sak som jag har funderat väldigt mycket på, vad är liksom de långsiktiga effekterna? Och finns det ens långsiktiga effekter? Eller är det så att våra kroppar helt enkelt anpassar sig till att ja, men nu ska jag ta hand om ett barn?
Mm.
Och då minskar sömnbehovet, även om det får liksom kortsiktiga konsekvenser. För man är ju, alltså, jag kommer ihåg när jag hade min dotter som liten. Jag la liksom salladen i kaffelådan och jag kommer ihåg jag hade någonting jag skulle göra och gick in i vardagsrummet. Och så stod jag bara där och jag hade ingen aning vart jag skulle eller vad jag skulle göra eller var jag var på väg som jag visste för en sekund sedan.
Just det.
Och det var en så läskig känsla.
Mm.
Men så känner jag ju inte idag.
Och det är ju så här utbrändhetssyndrom. Det är lite samma sak. Det är samma symptom. Mm. Att man får den här så kallade hjärndimman. Mm. Att man liksom verkligen... Och jag har ju varit där lite grann också. Och jag kan liksom jämföra det med en amningshjärna. Och en del verkar det som att de är lite svårt att skilja på. Vad som är egentligen utmattning. Alltså kanske redan innan man blev gravid eller man fick barn. Eller i samband med det. Om man har känt sig väldigt stressad. Eller när barnen är små. Många kvinnor, man pratar om psykisk ohälsa som kanske tar ett stort lass hemma. Ja. Och blir utmattade kanske medan de är mammalediga. Jag har haft en poddgäst också som pratade om att ha, liksom, de diskuterade om det är en förlossningsdepression. Eller är en utbrändhetsdepression. Eller vad är det för någonting. Men i alla fall väldigt liknande symptom. Just det där som du säger, att man bara... hitta mjölken i hatthyllan och liksom ha välling i kaffebryggan och så här. Klassiker.
Ja, precis. Och jag tror vi behöver väldigt mycket mer kunskap kring hur det påverkar det långa loppet. För det kanske är så att det är en tillfällig sak och då ställer kroppen in sig efter det.
Mm.
Och sen så att det går tillbaka till det normala sen liksom. Men... ja, vi behöver lite mer kunskap där.
Mm.
Och jag tänker något som var väldigt viktigt för mig, det var ju väl när jag hade min dotter lite, det var ju att acceptera. Alltså om man vet lite hur barn sover och hur de ska sova så är det inte så konstigt att de liksom är uppe på konstiga tider och sådär. Hon vaknade ju liksom var 40:e minut och först blev jag jättestressad över det, men sen tog jag ut klockan ur sovrummet och bara fann mig i situationen. Det här är en kort tid i mitt liv och nu kommer det vara så här liksom. Det kan vara jättekämpigt just nu, men det kommer förmodligen bli bättre. Och det var till stor hjälp för mig i alla fall. Sen kan det vara olika för olika familjer såklart, men just att acceptera att situationen är annorlunda än vad det varit förut. Det hjälpte mig väldigt mycket. Och att
man kanske inte heller kan säga så här när det kommer bli bättre.
Nej.
Att det är många som kanske vill veta så här, hur länge ska det vara så här? Det är många som frågar mig så här, när kommer bebisen få ett fast rutinschema? Men det är ju så olika för olika individer och man vet inte, en del kanske typ aldrig hittar det och en del kanske har så här konstiga sömnrutiner länge liksom och ja.
Men något man kan tänka på är ju att alltså, i början så har ju inte barnen något egen riktig dygnsrytm. Så det kommer ju efterhand. Men man kan ju hjälpa till genom att försöka få dagsljus på dagen och sen så har det lite mörkt på kvällen. Och även för en själv. Det är ju bra för alla att få den skillnaden. För ljuset hjälper oss att ställa in dygnsrytmen på ett bra sätt. Så om man har möjlighet så försöka gå ut eller i alla fall sitta nära ett fönster så man får just det starka dagsljuset och sen släcker ner på kvällen.
Just det, för det är de så toppar och dalar. När, ju större skillnad det är mellan dagsljus och mörkret på kvällen som vi får de bästa sömnhormonerna.
Ja, det påverkar ju melatonin då. Och melatonin ökar på kvällen och gör oss liksom trötta och förbereder oss för sängen. Och något som jag tyckte var intressant när jag ammade och kollade upp lite vetenskapliga artiklar kring det. Nu fanns det ju väldigt, väldigt lite, men det var att melatonin också gick ut i bröstmjölken.
Mm-hmm.
Och då tänker jag mig att det borde ju då fluktuera under dagen beroende på mammans dygnsrytm då.
Just det.
Och så får barnet i sig melatonin på det sättet.
Just det. Ja, vad spännande.
Det är ju jättefascinerande.
Det är verkligen fascinerande och spännande. Så det är någonting att tänka på. Att se till att hålla dygnsrytmen så mycket man kan själv.
Ja.
Ja.
Och också att förvänta sig att bröstmjölken förändras över dygnet.
Mm. Just det. Och den ändrar sig ju också utifrån liksom att olika tider på dygnet så finns det mer eller mindre bröstmjölk beroende på barnets ättider. Mm. Det är ju också rätt häftigt. Inte bara att det finns ett så här... ett genomsnitt per dygn, utan det har också liksom, när man vet att man har en bebis som brukar äta mellan 1 och 2 på natten så ökar liksom mängden mjölk. Precis. Den tiden på natten.
Det är jättehäftigt.
Mm. Men det är ju också många som störs av det. Så här, när jag var redo att gå och lägga mig, då vaknade bebisen. Ja, och så skulle vara vaken hela natten.
Nej. Precis.
Ja. Men vad är dina bästa tips då? Om man ska bädda för en bra sömn.
Mm.
Så är det det här med att få dagsljus på dagen.
Ja,
och att det ska vara lite mörkt. Man släcker ner lite på kvällen.
Mm,
och sen vet jag också att du talar för sömnrutiner.
Mm.
Att det är viktigt. Mm. Vad kan det, hur kan de se ut?
Ja, där tänker jag att det är viktigt att man själv är nöjd med dem och att man känner att det funkar för en själv. För det finns ju individuella skillnader i vad man vill göra på kvällen och vad som får en lugn och avslappnad och så. Men om man säger lite generella saker så att försöka hålla ungefär samma tid varje kväll.
Mm.
Det är en viktig sak, för då kommer kroppen lära sig att ja, men nästa dag när jag börjar de här sakerna, då är det snart dags för vila och då liksom...
Så jag tänker att det är de här kopplingarna i hjärnan som du pratar om, att vissa är starkare och vissa är svagare. Jag har ju fått för mig att man kan stärka vissa kopplingar i hjärnan genom att öva på dem och göra dem mycket.
Mm,
kan man liksom lära sig att bli bra på sömn? På att sova? Eller på att somna?
ja, men till viss del. Alltså man kan väl säga att hjärnan lär sig ju lättare om man gör någonting flera gånger. Liksom.
Mm.
Så om du har en viss kvällsrutin som du övar in, då blir det en inlärning och då förstärker du de kopplingarna. Och då kan du också gå snabbare och somna när du väl liksom lägger det på huvudkudden, för att då är du van att det är det här som görs. Liksom. Men också att, och det här är väl ett till tips på den här listan, att sängen, den ska då kopplas till att sova, avslappning och vila.
Mm.
Så om man lägger sig i sängen och istället är lite för pigg, man kanske oroar sig, det kanske tar längre tid att somna än vad man har tänkt sig. Då är mitt tips, för att minska risken att den här inlärningen sker, att du kopplar sängen till oro och inte kunna somna och inte kunna slappna av, gå upp istället och gå till ett annat rum till exempel. Och så gör några lugna saker och sen prova igen efter en stund när du känner dig trött. Så att den här inlärningen som då blir kopplingen mellan sömnen och sängen eller sovrummet, sovplatsen, att den blir just till sömn och avslappning, förmågan att kunna somna.
Och sen att man inte har moment som stör i sovrummet,
precis,
som en tv till exempel.
Ja.
Eller att man inte ligger i sängen och tittar på tv och så.
Ja, precis. Mm. Så sängen ska ju då användas till att sova.
Får man läsa i sängen? Enligt dig, om du får bestämma.
Alltså egentligen så här, man får ju göra vad man vill.
Ja.
De här tipsen är ju om man vill förbättra sömnen.
Mm.
Och för att vara medveten om vad som påverkar sömnen.
Mm.
Om man blir avslappnad av att läsa i sängen.
Mm.
Och det inte slutar med att man läser någon spännande bok och släcker lampan klockan 3 för att det är svårt att stänga och släcka ner. Då kanske det är en jättebra sömnrutin. Andra saker kan vara till exempel att ta ett varmt bad eller en varm dusch eller dricka något varmt eller ha varma socker på sig när man ligger i sängen.
Det har jag hört att du har tipsat om.
Precis, för det kan ju då göra att kroppen, en sak till som hjälper kroppen att förstå att det är sovdags. För temperaturen är också en sån där sak som förändras över dygnet till exempel. Så det är några nyckelsaker där som man kan tänka på.
Mm.
Men som sagt, alltså... Man får ju välja att leva sitt liv som man vill.
Mm.
Och det tror jag är viktigt att komma ihåg, att såklart, ju mer kunskap vi har, desto bättre beslut kan vi fatta om hur vi vill leva vårt liv.
Mm.
För man ska ju förstå såklart att sömnen påverkar liksom hur man mår, hur man känner och hur man liksom presterar och sådär. Men sen får man ju välja själv om man istället kanske vill vara upp och dansa hela natten någon gång då och då.
Mm.
För att det gör mitt liv liksom värt att leva.
Mm.
Men då kanske man får konsekvenser dagen efter att man är trött. Men det kanske är någonting man vill leva med. Men då har man fattat ett medvetet beslut.
Just det. Ja.
Och samma sak med alkohol. Alkohol
kan, men där kommer ju återigen det här med, alltså med barn in i bilden. Att så här, jag kan ju tycka en sak för mig själv. Men det är också viktigt att komma ihåg att ens barn har ett annat behov.
Mm.
Och framförallt så barn generellt har ju andra behov än vuxna.
Mm.
Men att man liksom ändå försöker för barnets skull och kanske släcka ner. Och det pratas ju jättemycket om skärmar nu.
Ja.
Och det här blåa ljuset liksom, som triggar vakenheten, kan man väl säga lite enkelt, i hjärnan.
Det trycker liksom ju ner melatoninproduktionen.
Så att man kanske inte har det. Liksom. Jag tänker just för föräldrar som lyssnar och som vill ha bra sömnrutiner för sina barn. Att man tar bort det åtminstone ta innan. Ett par timmar kanske innan man ska gå och sova. Att man släcker ner lite ljus, att man kanske gör någonting annat, någon stilla lek och det här med att läsa saga kanske och så.
Precis, och alltså det blir ju lätt så när man pratar om skärmar att det blir väldigt svartvitt.
Mm.
Alltså man kan ju göra jättestimulerande häftiga saker med tekniken som vi har idag.
Mm.
Och det ska man ju absolut komma ihåg. Men man ska också komma ihåg att det kan ju vara liksom att man blir upprymd av det, eller det skapar vissa känslor, eller man får kanske belöning och sådär. Och det kan ju då göra att man istället för att bli avslappnad redan för sängen så blir det istället att man blir uppe i varv.
Mm.
Men också som du säger, teoretiskt så kan ju också det blå ljuset från skärmar trycka ner melatoninivåerna. Men det vet vi inte så jättemycket om. Det finns vissa studier som visar att det kan göra det och vissa som inte gör det. Men
nej, det är väldigt nytt. Ja, men det finns ju många som slår på så här kvällsläge.
Ja, precis.
Som ska det vara lite mer typ sepiatonat.
Typ.
Nej, precis.
Men, och jag tror väl att även om man slår på det och tar bort den blå komponenten i ljuset så kan det fortfarande störa sömnen.
Mm.
Tror jag i alla fall. Även fast det inte, som sagt, finns några riktiga studier på det. Just för att det kan ha fortfarande den här uppiggande effekten av vad man gör för någonting.
Mm.
Men jag har märkt bara liksom personligen på hur det funkar i vår familj. Så, för där brukar jag säga att vi inte använder skärmar på kvällen. Och har förklarat för min dotter just att då kan kroppen tro att det är dag och att man ska vara aktiv och pigg.
Just det.
Men de kvällar som man har fått titta, då är det ju jättesvårt att stänga av. Och det blir väldigt mycket konflikter kring det.
Just det. Ja, men så är det verkligen. Men det här med barn och sömn då. Mm. Tonåringar sover ju mycket.
Ja, och men
det är inte skadligt. Det är inte skadligt för dem att sova så där mycket.
Nej, alltså det finns ju som sagt en åldersskillnad. Och när vi pratar, alltså kopplingen med förlängd sömn, då är det ofta vuxna man tittar på, eller kanske äldre. Men tonåringar har ju fortfarande ett ganska stort sömnbehov, men de har också en förskjuten sömn.
Mm.
Så att de sover, de är mer kvällsmänniskor.
Mm.
De blir inte trötta lika tidigt som de har blivit tidigare. Och så går de gärna och lägger sig lite senare, men också sen då sover i kapp på morgonen.
Mm.
Så det blir lite problematiskt när skolan börjar tidigt kanske.
Just det.
För då kan de förlora viktig sömn.
Just det.
Så det har ju varit ganska mycket debatt kring om man ska förskjuta skoltiderna till lite senare.
Liksom. Ja, men faktiskt. Jag hörde någon komiker som skämtade om det för rätt lite sen. Om att så här, vi är fler kvällsmänniskor än dagsmänniskor. Han bad publiken att så här klappa vilka är kvällsmänniskor, vilka är dagsmänniskor eller morgonmänniskor. Liksom. Och så bara ändå lever vi under så här, morgonmänniskornas förtryck så här, i hela samhället. Så här. Han bara, jag ska starta vad det nu var, typ ett hotell där frukosten öppnar 11.30. Liksom. ja, men så att det är ju väldigt mycket så att samhället fortfarande är anpassat efter det, att man ska vara uppe tidigt på morgonen. Men just tonåringar, det är ju intressant då när du pratar om det här med minne då och sömn. Och så att så här, för att klara av att gå i skolan under den här tiden överhuvudtaget och göra bra ifrån sig, så vore det ju faktiskt rimligt om man anpassade skolan efter tonåringarna istället för att försöka anpassa tonåringarna efter skolan. Mm. Om vi nu ändå ska ställa de här kraven på dem.
Och tanken är att de ska lära sig saker. Och då måste vi ju tänka på, men hur kan vi möjliggöra inlärning på bästa sätt?
Mm. Mm.
Mm.
Så du skulle vara för en skola som sa att vi börjar åtminstone en timme senare?
Ja, men sen är jag också lite kvällsmänniska, så jag kanske lite biased.
Ja.
Men man kan ju också tänka att de flesta sociala aktiviteter, de är istället anpassade för kvällsmänniskor.
Just det.
För är man då en tydlig morgonmänniska och blir trött en viss tid på kvällen, då kan det ju vara jättejobbigt i vissa sociala situationer när man förväntas vara uppe sent och socialisera eller dansa eller vad det nu kan vara och missa sådana saker.
Mm. Det är de som tröst, står liksom på gymmet klockan 5:30 på morgonen. Alltså. De får inte vara med på den roliga festen sen. Och jag bara, haha, rätt åt det. Så jättesvårt för så hurtiga människor på morgonen. Ja, ja, men alltså jag tänker så här överhuvudtaget, för just det här med sömn är ju ett stort problem för mycket det tar mycket fokus. Sömn och mat tar ju väldigt mycket fokus från småbarnsföräldrar.
Verkligen.
Och då när barnen sen förstår att de kan liksom bestämma lite över det själva, så är ju det en väldigt makt också att kunna göra det. Så det kan man ju oktoberbesök liksom. Det är de tre sakerna man kan försöka mixtra lite med själv för att visa mamma och pappa att jag så här kan. Jag kan bestämma det här själv.
Mm.
Och det är ju många som jag vet så här, som verkligen så här, barnföräldrar som så här, ja men gud, igår så somnade hon ju 8 och så här, det, nu har det vänt och alla bara, shh, tyst, jinx inte det här. Så här, man säger aldrig när det har gått bra. Man säger hur sov hon i natt? Bara, nej jag säger inget. Men så här, man jinxar inte, du knäpp eller? Det här vet väl alla småbarnsföräldrar. Så det finns ett stort behov av sömn hos föräldrar men också hos barn. Och det som jag har tänkt på är faktiskt när man behöver hjälp med sömn och när det blir liksom extremt både för en själv som vuxen men också som för barn och tonåringar, så finns det liksom inga riktiga sömnläkare. Det finns ju ingen som säger, jag kan vända mig till dig som är expert på sömn bara. Utan det är ju ofta kanske psykologer eller barnläkare eller så liksom. Vad är dina bästa tips om man säger, nej men nu det här är liksom helt extremt. Var ska man vända sig då? Är det till sitt BVC?
Ja, alltså egentligen? Det finns ju specialister på sömn. Mm. Men dit man liksom hänvisas först, det är ju ofta vårdcentral eller BVC. Det är det.
Och de här sömnspecialisterna, vad finns de?
Ja, de
är det forskare som med, du typ?
Ja, alltså det finns ju då på kanske vissa större sjukhus och sådär, så finns det kanske en klinik som jobbar med olika typer av sömnstörningar. Och det kan ju vara, det beror ju på lite vad det är för sömnstörningar, men andningsproblem under sömnen, då är det en viss avdelning kanske. Och sen så finns det ju andra typer av sömnproblem där man kanske har man så narkolepsi till exempel är en sömnsjukdom och sådär. Så det beror på lite vad det är för sömnproblem som man har.
Just
men det. Många går ju via vårdcentral till exempel. Efter en lång dag, då är man kanske lite tröttare, svårare att hantera känslor, svårare att liksom stänga av när man vill och hantera den liksom att jag vill fortsätta men jag borde stänga av och sådär. Och då kan det ju lätt uppstå konflikter i just den situationen att man behöver stänga av det man tycker är roligt. Så
och då slutar man liksom kvällen med att bråka egentligen,
ja,
om det, att det blir tjafsigt liksom.
Så nu är min dotter 4 år, så det är ju väldigt annorlunda än att ha kanske en 12-åring. Men i vår familj hittills i alla fall så har vi verkligen försökt begränsa skärmarna på kvällen. Och tyckte att det har varit viktigt. Och man har ju sett, alltså det finns vissa studier som tittar lite mer så här, i ett större perspektiv kring vad som påverkar hur ungdomar sover. Och då hittade man, ja, skärmar kunde ha en viss effekt, alltså användning på kvällen. Men också framförallt liksom familjeförhållanden. Om man har jobbiga familjeförhållanden, ja då kan det påverka sömnen såklart. Och också att om föräldrarna är aktiva att liksom hjälpa och sätta vad heter det? Bedtimes.
Ja, med kvällsrutiner eller natt.
Ja, när man liksom släcker lampan och så, då var det, och hade också en positiv inverkan på ungdomars sömn. Så det handlar inte bara om skärmar utan det är så mycket runt omkring. Och jag kan tänka mig att om man har kanske svårt i skolan och kanske mycket sociala saker som pågår som kan kännas jobbigt eller så, då kan ju det påverka sömnen såklart. Så det är så mycket som händer som svårt att...
Verkligen. Alltså jag har ju haft en son som har haft jättesvårt att sova. För liksom själva insomningen på kvällarna. Och jag har haft sådana mardrömsläggningar där man har liksom hållit på i fler timmar. Vi läser alltid böcker för barnen och har alltid gjort det. Och det har varit väldigt uppskattat och mysigt. Det är en mysig stund som jag verkligen uppskattar. Men det blir liksom, någon gång slutar man läsa och släcka lampan och så fortsätter det snurra. Och då har jag fått tipset, så här, men gå och lägg honom liksom när du vet att han är trött istället. Än att ni har liksom en kamp i sängen i flera timmar, 3-4 timmar, varenda kväll. Nu har ju han melatonin utskrivet just för den sakens skull, vilket har varit väldigt effektivt på ganska låg dos ändå. Tycker jag. Men det är ju liksom, det är ju inte heller så att man bara säger, ja, men då går vi upp och tänder lamporna och så får du göra vad du vill då i liksom, tills klockan är typ 11:30 för en 6-åring eller 7-åring. Och samma med liksom, när barnen vaknar mitt i natten så tänker jag instinktivt att man kanske inte ska gå upp och tända upp och sen börja kanske äta. Så här, jag kanske är hungrig, jag ska börja äta och så sätter man igång hela systemet utan att man ändå försöker ha kanske lamporna släckta och... Jag vet inte riktigt vad man ska göra. Så här, kan jag vara i sängen? Eller?
Nej, det där är ju en jättesvår avvägning. Verkligen. Och ja, men är man inte trött då är det jättesvårt att somna. Liksom. Men ja, man kan ju tänka på att försöka ha ungefär samma tid varje kväll. Och just det, jag pratade med kvällsrutinen. För då gör det ju lättare att somna när man liksom väl ligger där också. Men... Ja, alltså man ska ju vara trött också. Är man inte trött då går det liksom inte att sova.
Precis.
Men sen så kan man ju också påminna sig själv om att ja, men, vet barnen verkligen vad som förväntas av? Vad ska man göra för att somna liksom? Och jag brukar ju påminna mitt barn om att ja, men man behöver vara stilla och tyst och blunda. För det är inte alltid de vet.
Ja, för det är ofta det blir den här efter typ 2 minuter bara, jag kan inte sova. Nej, jag bara, nej, men du har inte ens försökt. Vi har legat här i 2 minuter.
Ja. Och vad innebär det att slappna av? Vad betyder det ordet liksom? Så jag lät henne, jag tog hennes arm och så fick hon spänna armen. Så berättade jag att men så här funkar musklerna. Och när du lyfter armen då måste musklerna spännas för att du ska kunna göra det. Och sen slappna av. Det här är avslappning, liksom, förklara ordet.
Det är så tung sen när man lyfter upp armen så ska den liksom bara ramla rakt ner utan att det styr den.
Exakt, och det är avslappning. Och då gjorde vi så med hela kroppen. Liksom. Och så sa vi godnatt till varje kroppsdel.
Just det.
Och sen då för ansiktet så gjorde vi lite längre. Och så, så sa jag godnatt till ögonen. Liksom. Och då skulle hon stänga ögonlocken och så... Ja. Så när jag hade gjort det några gånger i ansiktet så somnade hon.
Det har jag faktiskt också provat på mitt barn. Det funkar lite ojämnt resultat, men oftast funkar det bättre än ingenting. Att man går igenom hela kroppen så där och säger godnatt och liksom känner hur det slappnar av där och där. Och det är ju lättare såklart ju äldre barnen är. Men det har ju också kommit så här sömnböcker för barn sista tiden. Jag vet att du gjorde lite reklam för... men du tipsade om en som du har varit med och vad heter det?
Faktagranskat. Och den boken, det var ju mer en faktabok för ungdomar. Så det var ju inte liksom en bok som hjälper dig att sova.
Okay,
det är mer kunskap om vad som händer när vi sover. Och,
för ungdomar?
Ja, eller den rekommendationen är väl typ från 9 år. Men... jag tror att även lite yngre kan tycka det är intressant och även vuxna.
Och vad heter den?
Sova, snarka, snosa.
Sova, snarka, snosa. Ja, men det är ett bra tips. Det kan ju vara kul och att även barn får den kunskapen. Kanske från början.
Precis.
Det är ju en bra livskunskap att ha med sig i livet.
Verkligen. Och det är ju väldigt konstigt att sova. Det ska man ju komma ihåg. Alltså att bara släppa det som är yttre världen. Och så att medvetandet liksom bara... man går in i sömnen. Det är ju jätteabstrakt och konstigt.
Jag har ju alltid tyckt att... alltså jag har ju haft problem med min sömn och mycket drömmar och sådär. Så jag har ju alltid liksom helst... jag har inte haft en god relation till sömn. Nej. Jag har ju varit så här, men vad fan, måste jag sova nu också? Så här, det är ju så oeffektivt att sova. Alltså man sover så stor del av sitt liv. Så att jag har ju helst velat hitta sätt att bara rationalisera bort sömnen och bara sova det allra nödvändigaste. Liksom. Men jag tänker att det är kanske en bra investering att lära sig att tycka om att sova. Och nu när jag kan sova faktiskt så tycker jag ju om att sova. Då kan jag nästan längta efter att sova. Få gå och lägga mig på kvällen och få sova. Så här.
Men det kan ju vara mycket oroskänslor kopplade till att somna. Just som att man måste liksom stänga ut den yttre vakna världen för att kunna göra det. Och framförallt kanske om man då upplever drömmar. Det är ju jätteabstrakt och, som barn om man inte vet riktigt vad som pågår. Och, så man ska ju komma ihåg att det viktiga är ju att barnet har en bra relation till sömnen. Och att, att man är där och visar att det är liksom en trygg miljö. Och att det inte blir det här liksom tvinga till att sova. Man kan ju aldrig tvinga någon att sova. Det går ju inte. Sömnen är inte så lätt att styra. Det händer när det händer på ett sätt. Till skillnad från träning till exempel. Då kan vi ju säga till oss själva, nu ska jag träna. Och så gör man det.
Mm.
Men om man liksom försöker tvinga sig att sömna, det blir väldigt kontraproduktivt.
Mm, verkligen.
Det blir ju snarare att man inte somnar då.
Precis.
Så det bästa är ju att, jag brukar liksom säga att ja, men man måste aldrig sova. Men man kan försöka vila, det är det, liksom, mm, det enda man kan göra.
Ja, men för tillbaka till de här sömnböckerna. Mm. Som, vad heter de allihop? Så här, traktorn som så gärna ja, ville sova, kaninen, och kaninen.
Som så gärna ville somna.
Ja, mm, ja, de har jag ju försökt på mina barn och det har faktiskt funkat okay, ganska bra också. Mm. Och jag har ju gjort vuxna sådana på mig själv.
Mm.
Så här, sömn, vad heter det? Guidad sömnmeditationer och typ så. Som faktiskt funkar jättebra.
Mm.
Men sen så lärde jag mig också, i, jag tror att det var Hjärnsmarta barn, boken, mm-hmm, som jag tycker jättebra om, så lärde jag mig att det här ordet inte är ju ett jättebra sätt att få barn att göra saker. Ja. Att man säger, men ta inte på dig tröjan, så gör de det. Och även oss vuxna, att det är faktiskt ett system som är inbyggt i vår hjärna, att man liksom, när man säger inte så fokuserar man på det som kommer efter.
Så tänk inte på en rosa elefant.
Precis. Och just så här, någon som hade liksom sagt till sitt barn att så här, men du behöver inte sova, mm, utan att man jobbar på tryggheten. Och att man upprepar det. Du behöver inte sova, du kan bara ligga här bredvid mig och blunda och känna dig helt trygg.
Ja.
Och bara liksom njuta av tystnaden och mörkret och liksom känna hur du är tung i kroppen. Och så kanske jobba in lite i den där meditationen, men du behöver inte sova nu. Liksom. Och det har också funkat ganska bra faktiskt.
Ja. Jag brukar alltid försöka ta bort fokus från just det här. Liksom,
att sova.
Nu ska vi sova. Mm. Nu ska vi läsa en bok, eller nu ska vi ligga och vila, eller nu ska vi mysa. Liksom, eller så.
Mm.
Och sen så har det kommit automatiskt, oftast i alla fall.
Har du några tankar om samsovning?
Ja, alltså jag tror väl mycket att, eller ja, jag har tankar kring det. Tänker man liksom hur vi levde förr i tiden så sov man ju ofta tillsammans liksom. Och jag sover tillsammans med mitt barn och känner att det är den bästa vägen för oss att gå. Mm. Och jag tror trygghetsmässigt så har det varit väldigt bra för oss.
Mm.
Men
så har jag också upplevt det för mig och mina barn. Samtidigt som det inte går att komma ifrån att som vuxen så blir det ibland lite att man får liksom mindre sömnkvalitet.
Mm. Jo.
I perioder och så. Ja.
Man kanske får en fot i huvudet lite då och
precis,
då.
Men rent så relationsmässigt och trygghetsmässigt så har det känts bättre. Och kanske som att barnen åtminstone faktiskt får bättre sömnkvalitet. Mm. Mina barn i alla fall.
Och jag är inte bra på att gå upp på natten. Alltså jag funkar inte. Så att behöva gå upp och gå liksom till ett annat rum eller så, det skulle inte
flera gånger.
Det skulle inte gå för mig. Jag sover mycket bättre om det bara då jag behöver vända på mig och typ klappa någon på axeln.
Precis.
Ja, så att för oss så har det funkat bäst. Men sen så förstår jag att liksom alla funkar kanske lite olika och har lite olika behov.
Mm.
Men jag tror i alla fall som små barn så absolut sover i samma rum. Just för att de är så pass utsatta och att sova är ju liksom någonting, om man tänker liksom evolutionärt, ganska farligt. Och de då kanske söker då, vaknar upp många gånger på natten, inte bara för att äta men kanske också för att se, okej, är de liksom närheten? Är jag fortfarande trygg? Kan jag fortfarande somna om?
Mm.
Och om man då visar att trygghetspersonerna finns i närheten och att barnet är tryggt, då kanske man också, tänker jag i alla fall, att man kanske får en bättre relation till sömn.
Så du personligen skulle inte förespråka den här somna utan gråt?
Nej.
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 Men riktigt små barn, spädbarn, nyfödda barn, de har ju en väldigt omogen hjärna, vad jag har lärt mig och vad jag har förstått. Och att de behöver ju sova mycket såklart, för att det är så mycket som händer i deras kropp och utvecklingen och intryck och sådär. Jag har också lärt mig att de har så omogen hjärna så att de rent av bara kan somna när de liksom stänger av. När det blir för mycket intryck så kan de bara säga, nej men nu stänger hela systemet av. Men generellt så liksom har ju de ett högre sömnbehov än en lite större barn.
Ja.
Och där är det som du sa tidigare, jag bara dubbelkolla nu, att där kan man liksom inte gå in och börja styra små barn och deras sömnschema, utan
oj, det vet jag inte
riktigt. Jag tänker att man kanske inte bör det.
min tanke har ju hela tiden varit att de sover när de behöver. Mm. Men sen så kan man ju såklart möjliggöra, för det är ju egentligen det enda vi kan göra oavsett vilken ålder, att möjliggöra sömn på vissa tider.
Mm.
Vi kan ju ha det mörkt på kvällen och göra lugna aktiviteter liksom. Och man kan ju då på dagen se till att man är ute och får dagsljus, och då kanske man stimulerar mer vakenhet på det sättet. Men ja, alltså små barn, de somnar ju oftast när de somnar lite så.
Ja,
och jag tror väl på något sätt att man sover när man behöver lite så.
Jag tänker att man kanske inte ska gå in och liksom störa ett litet barns, alltså ett spädbarns sömn, för att man vill att den ska sova lite senare på dagen. Eller så här, nej du får inte sova nu för jag vill att du sover sen.
Mm. Ja, nej, alltså jag har inte läst så mycket forskning kring det här, för min fokus har ju som sagt varit på att titta på unga vuxna. Men, men spontant så tror jag ju att alltså sömnen reglerar ju sig själv på många sätt. Det ser man ju till exempel när vi tittar på hur sömnsammansättningen är, och det sköter ju kroppen och hjärnan själv. Och se till att de processer sker som behöver ske. Mm. Och jag tror, och man somnar ju då som sagt lättast när man har ett högt sömntryck, alltså att man sömnbehovet har byggts upp, man har varit vaken en viss tid, och när det sammanfaller med dygnsrytmen, att det är liksom signalerat i natt. Och eftersom att spädbarn inte riktigt har den här dygnsrytmen än, så somnar de väl säkerligen när de liksom behöver, oavsett vilken tid det är på dygnet. Och de behöver ju väldigt mycket sömn, de flesta spädbarn, så jag skulle säga låt dem sova när de behöver sova.
Det tror jag med. Om man till exempel har små barn eller lite större barn och så här, hur tänker du att man bäst ska förklara för dem varför det är bra att sova till exempel?
Det där brukar vi prata väldigt mycket om hemma. Och jag brukar påpeka de sakerna som sömnen är bra för. Alltså för att få någon att få fram hur det här kan vara viktigt för den personen. Så att den känner sig motiverad till att göra det här, så att den känner att det kommer inifrån på något sätt. För att skapa motivation. Och då brukar jag prata om till exempel att ja, men när du lär dig nya saker, nu vill du lära dig de här nya siffrorna, hur du skriver dem till exempel, då kan man behöva sömn för det.
Just det.
Eller om du känner dig frustrerad och upprörd nu, om du sover sen, så imorgon så kanske du inte känner lika frustrerad och upprörd över den här saken du försöker göra nu. Så vi pratar väldigt mycket om sådana saker, och att kanske att ja, men man bygger muskler och sådana saker, och att sömnen är viktig för det, och ja.
Jag läste en sak som du skrev om just det här med sömn och minne då, som är din lite expertis. Men att det faktiskt kan vara bra att sova på saken och sådär. Att man kanske till och med, alltså inte bara rensa hjärnan, utan faktiskt så här, att hjärnan processar. Det har jag personligen upplevt, att så här, någon gång jag har pluggat i skolan och så har jag pluggat sent på kvällen, det sista jag gjort innan jag släckt lampan, vilket jag i och för sig har hört att man inte ska göra. Det var det jag fick höra, så man ska inte plugga det sista man gör på kvällen, för man kommer ändå inte ta in någonting när man är trött och så här. Men då har det liksom varit att jag vaknat mitt i natten och typ rabblat så här, typ kanske periodiska systemet eller det jag pluggade sist. Och då är det nästan som att hjärnan sätter det liksom medans jag sover.
Det är också vad jag med om. Precis, och man drömmer ju ofta om sånt som man har varit med om. Kanske inte precis innan, men, och det kan ju vara också, men det kan ju vara sånt som hände för några dagar sedan eller så. Och om man till exempel ska göra en tenta eller något, då kan det ju vara också att man känns lite stressad över det, och man kanske inte riktigt sover lika bra av det. Men det finns vissa studier som visar på att om man drömmer om något som man har lärt sig, så lär man sig bättre. Men sen är frågan, är det själva drömmen i sig, eller är det att man kanske är i REM-sömn och REM-sömnen hjälper att processa det här minnet? Det vet vi inte, för det är svårt att liksom uppdela, men det ligger något i det. Och sen vill jag också påpeka att sömnen kan vara bra för känslor och bearbeta känslor. Så till exempel så kan man ju då säga till ett barn att ja, men om du imorgon vill kanske leka och träffa din kompis och det, och det inte ska bli bråk eller så, men du kanske behöver sova för att ni ska ha roligt och leka imorgon så att du orkar och pigg. Det finns ju massa olika sätt man kan vända det här på. Liksom. Men också att man lär ut om hur sömnen funkar och vad det är för någonting. Prata om drömmar också, om barnet har drömmar till exempel. Och det kan ju vara allt från läskiga drömmar till vanliga drömmar eller vad det nu kan vara. Men att kanske fråga, även om den beskriver något som kan vara en läskig dröm, eller låter som en läskig dröm, så behöver ju inte alltid känslan i drömmen vara samma.
Just det.
Så jag brukar fråga, men hur kändes det i drömmen? Eller vad gjorde du sen? Eller sådär. Man kan ju till exempel förklara det som att ja, men när du sitter och tänker på någonting när du är vaken, det är ungefär samma sak fast du liksom, du sover och det på låtsas, det är inte på riktigt.
Jag har försökt säga det till mina barn också, att så här, jag vet att det känns som det är på riktigt, men du är här i din säng och har sovit hela tiden, det här har inte hänt, och jag vet att det är konstigt och svårt att förklara. Men det är liksom någonting som kallas för drömmar som händer bara i huvudet. Liksom.
För det är det som är så konstigt, att i drömmen så tror vi att det är verkligt.
Mm.
Och det är därför mardrömmar kan vara så läskiga också. Mm. För man jämför med att titta på en läskig film, så är det sällan lika läskigt som att du är med om det i verkligheten. Och om du tror att det du drömmer om är på riktigt och du har en mardröm, då kan det vara jätteläskigt.
Just det.
Så just verklighetsuppfattningen är ju helt annorlunda i drömmar. Mm. Eller ja, vi tror ju att det är på riktigt helt enkelt. Och det är ju väldigt fascinerande.
Ja, det är det verkligen. Man kan ju vakna ibland som vuxen också, tycker jag, med en känsla ifrån en dröm som följer med en hela dagen.
Ja.
Och det är ju oftast inte en bra grej. Men har du tre korta tips för att avsluta för en god nattsömn?
Ja, men det ena är ju kvällsrutiner som vi har pratat en del om, och försöka hålla ungefär samma sömntider varje dag. Men sen också då att sängen ska kopplas till just att sova. Och man ska ligga i sängen för att sova. Och är man för pigg så är det bättre att kanske gå upp. Och också då kanske man kan ha en liten anteckningsbok bredvid sängen. Med, så man kan skriva ner om det kommer orostankar eller så. Så man kan lämna dem där och släppa dem och ta dem dagen efter.
Just det.
Och tredje grejen, nu ska vi se. Ja, men ljuset. Det är för att hjälpa att hålla dygnsrytmen. För idag så har vi ju liksom möjlighet till lampor och internet och så 24 timmar om dygnet. Så vi måste mer aktivt än tidigare i historien tänka på dygnsrytmen. Att vi får ljuset under dagen och sen mörkt på kvällen. För förut kom ju det naturligt, och man hade liksom inte så mycket val. För att när det blir mörkt, då blir det mörkt ungefär. Så det är mina tre tips. Fick vara med, det var väldigt kul.
Ja, kul. Okay. Tack Frida för det. Om ni vill följa Frida på sociala medier så finns hon på Instagram, och där heter hon slumra_sleep. Och det är alltså Frida Rongtell som är sömnforskare och filosofidoktor i sömnforskning. Följ gärna henne på Instagram, för hon lägger ut jättemycket roliga tips och råd, men också mycket sådana här om forskningsartiklar och olika sömnstudier som är jättespännande och ibland nödvändig kunskap, men också mycket så här, vad spännande eller vad intressant. Så att följ gärna henne på Instagram, och ni kommer garanterat få fler pusselbitar till en friskare och gladare, piggare livsstil. Och så lyssnar ni nästa vecka när nästa spännande gäst dyker upp här. Ha bra 2 veckor så länge, och ta hand om er.
Dear God, the Bible says, so your words, not mine. Come to me all who are weary, and I will give you rest. I'm weary, so let's do this.
Du har just hört podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd, och om du behöver komma i kontakt med mig så når du mig antingen via Facebook-sidan Förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande_stöd Lotta Höckert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkomna att titta in. Tack för att ni lyssnade och ta hand om er.